Ja, något hände ju bland änglarna en gång innan världen skapades, som ni vet. Det var uppror mot kungen som Gud hade bestämt, alltså Jesus Kristus. Kolosserbrevet 1, som var bestämd att vara kung över himmel och jord. Och då är det ju så att idag kan vi ju påverkas av både Gud och mörkret. Båda har alltså osynliga egenskaper, kan vi säga. Människan hade alltså förmågan att kunna uppleva Guds osynliga egenskaper i Eden. Hon vandrade i ljuset och upplevde att ingenting saknades dem. Det var alltså frid eller shalom. Och människan blev alltså tillsagd att vakta dess gränser. Och då tänkte jag till lite, men det var ju en fiende man inte kunde se. Ni tänker jämt att det är något de kan se, men det var ju en fiende de inte kunde se. Man skulle alltså vakta på gemenskapen med Gud, va? Det var ju det handlar om. Men fienden förskapade sig och bedrog dem så att de förlorade sina kläder. Man blev nakna. Och då är det ju direkt bilden på att någonting saknas, va? Att sakna kläder och vara naken är exakt samma sak som att förlora sin rättfärdighet och vara dömd i en rättegång. Människan gjorde sig ett med den fallna änglavärlden och åt när hon åt av trädet. Och Paulus säger ju i 1 Korinthierbrevet 6 att du kan göra det ett med skökan. Den fallna änglavärlden, tror jag det menas. Människan vänder alltså Gud ryggen och förlorar hans härlighet. Romarbrevet 3 och 23. Hon förlorar nu förmågan av gemenskap och hon förlorar överbevisningen och upplevelsen av Guds egenskaper. Tron, med andra ord, är ju det. Och i Hebreerbrevet 11 och 1 står det: tron är en övertygelse om det man hoppas och en överbevisning eller visshet om det du inte kan se. Tro här är det grekiska ordet pistis och det kan betyda två saker, men båda två delarna måste vara med för att det ska vara en sann tro. Och det ena är detta visshet och överbevisning och det andra är trofasthet. Och vi vet ju att Gud är trofast, så det har med relation att göra. Människan förlorade tron i Eden, men människan får tillbaka tron i Jesus Kristus. Och när du läser 1 Petrusbrevet 1, vers 1-9, så ska du få se på att tron är något oerhört värdefullt som vi ska ta vara på. För där ser du att man prisar någon som man inte kan se. De älskar någon man inte kan se, och det gör du genom den helige ande då. Och andra Korinthierbrevet 11 och 3 bevisar då att vi kan göra detsamma i församlingen också, som man gjorde i Eden. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen eller ögon fördärvas. Vår förmåga att uppfatta saker alltså, och känna saker. Och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Och när vi nu läser Romarbrevet 1 och 18 och några verser framåt, så tänker jag i alla fall att det här är en bild på Eden då. Och så vänder sig människan helt plötsligt om då. Det står att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. För det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat dem för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Ja, det människan gjorde genom tron. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Ja, han har skapat oss till exempel. Därför är det utan ursäkt. Och så kommer den här vändningen tillbaks då. Fastän de kände Gud, det står det ginosko. Det betyder att vara berörd av Gud, va? Berörd, ömsesidig beröring. prisade de honom inte eller tackade honom som Gud, utan förblindades genom sina falska föreställningar. Nu vänder man, va? Så att mörkret sänker sig ner över deras hjärtan. Ser ni vändningen där? Man vänder alltså Gud ryggen. Man kände Gud men vänder honom ryggen. De kände alltså Gud och de vandrade i trofasthet inför hans ansikte. De slutade upp att vakta, därför blev deras sinnen passiva, står det på grekiska här. Helt plötsligt så är man inte så inspirerad av det som kommer från Gud igen, va? Utan att man vänder sig mot något annat har ditt intresse. Och man vänder Herrens ansikte ryggen och mörkret tar över deras tankesätt. Och som sagt var, på flera ställen så varnar Gud att vi kan vara med om samma sak i församlingen. Jag ska ta ett exempel där det blir ganska tydligt. Filipperbrevet 4, vers 1-7. Där kommer det en varning. Gläd er alltid i Herren. En gång vill jag säga er, gläd er i Herren. Låt alla människor se hur vänliga ni är, eller ståndaktighet. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan, bön och tacksägelse. Vänd mot Gud, va? Då skall Guds frid, den man förlorar, va, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och den här glädjen det står om här, det är liksom inte att vinna 7 rätt på lotto, utan det har med nåd att göra. Roten till det här ordet pekar på nåd. Gläd er i Herren, alltså låt er liksom fyllas av Gud. Där. Det har med tron att göra givetvis också, va? Alltså, vi får del av hans osynliga egenskaper när våra ögon är öppna och riktade mot honom. Om bekymmer kommer, vad gör vi då? Vänder vi oss till något annat? Nej, vi fortsätter alltså att inrikta oss på Gud. För det är det det handlar om. Alltså, allt med Jesus handlar egentligen om relation, liksom. Människan förlorade alltså förmågan att kunna uppleva Gud. Det jag säger nu är understruket med rött. Människan förlorar förmågan att kunna uppleva Gud. Mörkret eller lögnen tar över hennes uppmärksamhet. Hon får nu en förändrad gudsbild och självbild. För lögnen är dubbel precis som sanningen är den. Förstår ni vad jag menar? När sanningen uppenbaras får du både en förändrad gudsbild och en förändrad självbild. Därför är lögnen tvärtom, vad det förändrar båda. Är du med? Ja. För att få del av den sanningen som finns i Jesus krävs därför omvändelse. Kommer ni ihåg vad jag visade för? Passivitet och så vänder man sig bort, va? Och för att få del av det igen så krävs omvändelse, att du vänder tillbaks. Och när du går till Galaterna, det här stämmer ju exakt med vad Galaterna råkade ut för. Men då säger faktiskt Paulus att han kan föda den på nytt igen med mycket smärta. Så det går alltså att upprätta igen. Då. Den som lever i lögnen har alltså både en felaktig gudsbild och en felaktig självbild. I den falska gudsbilden finns nu en gud som kan förändras och som kan manipuleras och blidkas. Det är den gudsbilden du får. För vad sa djävulen? Skulle då Gud ha sagt? Ja. Han är föränderlig, han passar ju mig. Alltså. Han kan alltså manipuleras. Det här ligger till grund för hela den fallna människan och för all okkultism och för alla religioner över hela världen ligger det här i botten. Du vet vad okkultism är, att du kan manipulera Gud, krafterna, genom dina ord exempelvis. Och religion, då ska du ju göra saker för att blidka Gud. Så vi ser att de här tankarna här, det ligger till grund för all lögn i hela världen. Tydligaste bibelordet på att det här stämmer kan du finna i Jakobsbrevets första kapitel. Tron vi vandrar i kommer alltså att prövas. Det står på flera ställen. Vi upplever Guds osynliga egenskaper. Sen står det där om begärelserna. Okej? Vad är grundsynden? Ja, den har jag nyss läst upp. När vi förstår det här, då förstår vi ju djupare vad synd är. Jo, vi ser alltså den gamla människan här. Begärelsen, det har ju med den gamla människan att göra. Prövningen handlar alltså om ett val mellan att följa den gamla människan eller Jesus. Alltid. Alltid. Den som bedras följer alltså den bild som människan fick i syndafallet. Det här är Kains väg. Det är guden som kan manipuleras och förändras. Ser ni? Därför ska vi läsa Jakobsbrevet 1:16. Det här har inte jag förstått förrän när jag fick det här. Nu förstår jag varför det står så här. Jakobsbrevet 1:16. Det blir ganska tydligt nu. Bedra inte er själva, mina älskade bröder och syskon. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusets fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Den fallna gudsbilden har en gud som förändras, men inte den sanna, va? Ser du? Ja, precis. Så vi ska alltså förändras då. Så vi förstår att vår otrohet drabbar oss själva. För du kan aldrig överlåta dig åt en gud som förändras. Eller som kan manipuleras. När du vet det här, då vet du också vad djävulen är ute efter. Ett falskt evangelium. Så du får en gud som förändras och kan manipuleras. Du vet vad du har någonstans. Den guden går nämligen inte att lita på och skänker heller ingen vila. Du måste ju springa runt och blidka honom hela tiden. Annars blir det negativa konsekvenser. David kände Gud. Psalm 23:1. Och då börjar det med Herren. Herren, då är han ju kung då, i mitt liv. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Kom ihåg det. Det står på engelska. He make me lay down on green. På gräsmattan. Så jag finner vila. Vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. He restores my soul, står det där. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag nu tar den här bilden jag nyss har förklarat och så sätter vi in här, då får du en underbar bild. Här ser du tron på Gud. Vilken skillnad mot Kains väg. Allt det som nämns här ger Gud åt den som är trofast. Du behöver aldrig blidka honom för att försöka få något. Du kan bara vända ditt ansikte mot hans ansikte. Omvändelse. Det hela måste därför börja med omvändelse, ja. Herren är min herde. Sen låter han mig vila på gräset och sen upprättar han min gudsbild. Ser du det? När du ligger på gräset och vilar så får du en ny gudsbild och självbild. Då tar de gräs. Vilan och förändringen alltså från den gamla bilden till den nya, va? Eller hur? Och som sagt, får du inte den bilden, hur ska du då kunna, så att säga, lita när det blir svårigheter? Det är omöjligt. Du kan ju inte lita på någon som du inte kan, så att säga, överlåta det åt någon du inte kan lita på, som förändras hela tiden. Efter min egen teologi, det är omöjligt. Därför finns det ju bara en väg och en sanning. Och ett mål. Den nya bilden av Gud som inte förändras, som vi vågar lita på och överlåta oss till. Därför vågar vi nu gå den väg han visar, för hans namn garanterar den. Och nu har vi ju lärt känna hans namn. Han förändras ju aldrig. Nej. Därför står det ju så här att det är ju livsviktigt att vi lär känna Gud nu när vi snart kanske riskerar våra liv att följa honom. Det är livsviktigt att lära känna Gud. Lite senare i salmen ser vi dödsskuggans dal och ingången till Guds eviga hus. Det kan ju faktiskt handla om den sista tiden också. Som alla profetiska bilder är det ju både dubbel och tredubbel. När vi kommer till Guds dödsskuggans dal, eller någon som har varit i en fjälldal någon gång, det är knäppt tyst och nästan hör tystnaden. Då är det viktigt att din gudsbild är rätt. Han som har fört oss hit på en väg som han garanterar själv, han har också makt att föra oss till det slutliga målet. För sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Det där med tröst tror jag en bild på den heliga ande, eller hur? Tröstaren. Hans närvaro mitt i. Ja, och närvaro. Ja. Då ska vi se på Davids motbild då. Vad var han? Han var ju också kung. Han heter ju Saul. Han kände inte Gud. Och han har den här bilden som jag berättar som den fallna människan har. Att Gud förändras och måste blidkas. Titta nu ska du få se. Första Samuelsboken 10 och 8. Och då säger Samuel till Saul. Det är ju en bild på att Gud talar till honom då. Du ska gå före mig till Gilgal. Se, jag ska komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du ska vänta i 7 dagar tills dess jag kommer till dig och meddelar vad du ska göra. Det är ju det som är så svårt, va? Vi vill ju gärna göra för att blidka Gud, som sagt. Första Samuelsboken 13 och 12, då har han ju redan bränt av det här offret och det här, va. Det kommer svårigheter och hot där i det här dalen då. Då står det så här. Då tänkte jag, det vill säga Saul. Nu kommer filisterna mot mig i Gilgal och jag har ännu inte bett Herrens hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret. Jo, det brukar ju kallas tro i vissa sammanhang. Att man gör saker i tro. Det där tro brukar man ju klistra över alla grejer man gör då. För det låter ju så andligt. Men det är ju själva verket otro, förstår vi ju. Det är otro. Då sa Samuel, och det här är intressant. Första Samuelsboken 15, när han har gjort en plojgrej till lite senare. Då sa Samuel. Har Herren samma glädje? Glädje. Kommer du ihåg att läsa om glädje förut? I brännoffer och slaktoffer. Som att man hör, schma, lyssna, förstå och gör. Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än feta och baggar. Ty upproriskhet är witchcraft. Och det kan ni roa er med att studera där, för det är intressant. Alla hebreiska ord som står här är jätteintressant. Trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig. Du är inte längre kung. Han förlorade ett rike. Saul hade ju inte precis lagt sig på någon grön äng och vilat. Han hade inte fått någon förändrad gudsbild eller självbild. Nej, han tog mod till sig och offrade brännoffret. Varför gjorde han det? Varför offra? Jo, han trodde att han kunde blidka Gud. Det är där hela handlar om. Falsk tro, med andra ord. Guds glädje ligger alltså i att vi hör hans röst. Vi lyssnar. Punkt ett, lyssna. Då handlar det om att vända vår uppmärksamhet på honom. Alltså vi har uppmärksamheten där, va. Men nu vänder vi uppmärksamheten och så lyssnar vi på honom. Det är punkt ett. Punkt två, förstå. Ja, förstå handlar ju om att få en förändrad gudsbild. Eller hur? Att få en förändrad gudsbild och att få en förändrad självbild. Och det handlar ju om gröna ängar också. Och göra. Ja, det är handlingar som du gör därför att Herren har manat dig att göra dem. Och du gör dem utan dolda motiv för att blidka Gud. Hebreerbrevet 10:4. Börjar ni förstå varför Gud gav judarna lagen nu? Han böjer sig ner och skickar av lagen mitt i syndanaturen. För att det står ju det att när han gav dem lagen, det här offrandet och blidkandet och det här, så skulle de förstå att synden blev mycket, mycket större. Precis. Det var därför han gav dem lagen. För att den här fallna människan som blidkar och manipulerar och håller på ska bli helt uppenbar. Hebreerbrevet 10:4. Det är omöjligt att tjurar och bockas blod ska kunna utplåna synder. När Kristus trädde in i världen säger han därför, offer och gåvor begär du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer, kommer det där, gladde dig inte igen. Gladde dig inte. Då sa jag, se jag har kommit Gud för att göra din vilja, och i bokrullen finns det skrivet om mig. Nu ska du få se. Jesus Kristus ska alltså ersätta våran gamla människa. När han tar över i oss så får vi på nytt uppleva härligheten från Gud. Det är han som är härligheten från Gud. När han tar över kan vi alltså på nytt uppleva Guds osynliga egenskaper genom tron på honom. Du har ju nyss läst om Saul, som är en typisk bild på den gamla människan då. Hur han förlorade riket. Och nu går vi upp på förklaringsberget, så ska vi se hur djupt människan har fallit i synd. Det var ju lärjungar han tog med sig dit. Det var ju judar. Och då såg du där och här, första Samuelsboken 15, glädje i brännoffer, att ni hör Herrens röst, nej, lydnad är bättre än offer, tog vi upp förut. Och nu ska vi gå på förklaringsberget för att se hur den här bilden stämmer. Amen, säger jag, några av er som står här ska inte smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Wow, det här är ju populärt idag, Guds rike. Och det råder en stor del, mycket missuppfattningar i den här frågan. För man ska ju bygga överallt då. Nu ska du få se hur Guds rike ställs i motsats till den här andra gudsbilden som är fallen. Som vi nyss har tagit upp. Som är synd och lögn. Guden vi kan manipulera och blidka genom att offra eller bygga något till. När du går i apostlagärningarna får du se Paulus kommer till Aten. Och då säger han, ja, jag ser att ni är mycket religiösa. Och så får han ju se en massa byggnader och tempel och allt det här. Det stycket är intressant. Matteus 17, som är alltså fortsättningen på Matteus 16 utan kapitelindelning. Då står det så här. 6 dagar därefter, alltså den 7:e dagen, tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes upp. Det var ju liksom stöttepelarna sen i församlingen. Han förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen. Och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem. Och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, här är det gott att vara. Om du vill ska vi bygga 3 hyddor. En åt dig och en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och en röst ur molnet sa, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Kommer det med glädje igen? Lyssna på honom. Det här är ju hämtat från nästan exakt samma budskap som Samuel gav till Saul om glädje och brännoffer och allt det här. Och höra, eller hur? Efter Saul skulle ju nämligen bilden på Messias komma, nämligen David, va? Och det är därför det står här, när Gud talar på hebreiska, så står det den älskade. Det betyder David. Den är min uppbyggare son, Davids son, alltså. Säger han på hebreiska. Det fattar de säkert. Men här vill man alltså direkt bygga något. För här blir det ju liksom, Gud kommer nära. Och det är typiskt, du kan inte komma närmare Gud, så att säga, gamla förbundet, än vad de här gör, va. Då ser man, något måste hända med oss. Något måste hända med oss. Vi måste förändra hela vår gudsbild och hela vår självbild. Vi kan aldrig blidka Gud. Och det här är underbart att veta egentligen. För det för innan en som vill. Att det är ingen idé att hålla på och springa runt. Därför kommer då nästa stycke då. Herrens vila. Då ska vi ta och titta på något som jag upplevde Herren talade till mig personligen den här veckan, som liksom har malt ett tag. Det som sker nu är att om vi inte går korsets väg kommer vi att drivas av den här andra gudsbilden då. Alltså en gud vi måste bygga något till eller offra något till, och en gud som hela tiden förändras och som vi kan blidka och manipulera. Det finns bara två vägar. Sanningens väg eller lögnens väg. Ja. Vi börjar förstå vad god frukt och ond frukt är för något. Den rot vi har i vårt hjärta växer upp och bär frukt. Om vårt hjärta är fullt av lögnen så kommer den att färga hela vår undervisning. Antingen står du här och undervisar sanning, eller också står du här och undervisar den andra vägen. Guden du måste blidka, något vi ska bygga till och så vidare. Det finns bara två sätt. Han säger till Timoteus, försumma inte nådegåvan i dig. Den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta. Så att alla kan se din utveckling. Ge akt på dig själv och på den undervisning och håll troget ut. För om du gör det frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. Vägen, med andra ord, med stort V. Vägen. Jakt på dig själv, alltså akta på dina tankar och vad som finns i ditt hjärta. Vad hjärtat är fullt av kommer ju förr eller senare ut genom vår mun. Och därför står det ju då att vi ska bedöma det här trädet. Eller hur? Vi ska se om det är den gamla gudsbilden eller är det den sanna. Det är ganska lätt när man har det här. Eller hur? Och se vad som kommer. Då är det så att ni vet, Petrus var ju med här uppe, va? Och nu drar han ju iväg och ska fiska. Han tycker ju allt är kört och så här. Och så tänder Jesus en liten eld där vid stranden. Och det var ju inte roligt för Petrus, för han hade ju totalt misslyckats. Där tycker jag en underbar bild på att även om vi misslyckas så kan vi upprättas. Och de steker lite fisk där, eller Jesus, och sen bjussar på. Och sen blir det lite allvar sen. Och Jesus vänder ju sitt ansikte. Tänk på att det är Gud nu. Som vänder sitt ansikte rakt mot Petrus ansikte. Och så säger han följande. Tänk efter nu på herdesalmen. För mina lamm på bete. Var en herde för mina får. Och för mina får på bete. Den som vandrar i tron får uppleva Guds osynliga egenskaper, sa jag. En av dessa osynliga egenskaper är nämligen barmhärtighet. Har ni tänkt på det? Guds barmhärtighet. Vi ska alltså älska Gud, och när vi gör det kommer hans kärlek att beröra oss så att vi reflekterar den till andra. Och inget är ju så stor bild på Guds kärlek som just barmhärtighet. Herdesalmen speglar alltså den kärlek Gud ger mot oss. Men den speglar samtidigt vad vi ska göra mot andra, ser du där? Vi ska också få dem in på gräsmattan och lägga sig ner där. Så att de också får en annan självbild och en annan gudsbild. Upprättelse, va? He restored my soul. Mm. Det är därför Paulus skulle få en gåva att öppna människors ögon. Så att de vänder om. Från vems makt? Satans makt till Gud. Och då ska du få se här då. Och då tänkte jag så här. Hur många människor springer inte omkring bara i vår stad? Som har snurrat runt i olika församlingar. Som är helt sönderslitna och utbrända av ledare med fel gudsbild och självbild. Titta nu hur Jesus mötte de här människorna. Och det är exakt vad han kallar dig och mig till att göra. Matteus 9:36. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och i nästa vers som handlar om det här, eller i Markus, så står det samma sak, men han undervisade dem grundligt. Står det där. Sen vänder han sig till sina lärjungar och säger åt dem, ge dem ni att äta. Inspirera dem med vad jag har inspirerat er med andra ord. Alla slog sig ner i gröngräset, Markus 6:39. Och nu hade de 5 bröd och 2 fiskar att dela ut. Och de var i Jesu händer. Jesus bröt de här, välsignade dem, och så fick de del av detta och dela ut. Han vill lära oss vad barmhärtighet är och föra dem från den falska gudsbilden och självbilden. Det här är vägen till nådens överflödande liv, men den ska vi inte ha för oss själva, utan vi ska flöda över till andra människor också. Första Korinthierbrevet 12 kunde du läsa om det. Vi pratade om det förut, Jim, här om gåvorna och det. Och jag tror att den här, har vi den här bilden att vi ska hjälpa människor, då tror jag faktiskt inte det finns några begränsningar för hur mycket kraft Gud kan förlösa i våra liv. Och jag tror att det är därför den här kraften och det här verkar mycket mer i de här länderna som Kina eller nere i Afrika eller något sånt där. När man liksom får överlåta sig åt en Gud som ja, måste hjälpa oss, för annars går vi under. Än i västvärldens ja, materialistiska samhälle. Kanske kan det vara så. Ja, och vi ska be här då till slut. Jag är klar. Och den här bilden som jag läste upp här får ni gärna tänka på. För det är en nyckel till att förstå mycket av vad som händer. Jag kan bara ta ett exempel hur man lär i de här församlingarna, till exempel. I en profet så står det så här att Gud blir arg för lovsången. Stäng igen, så jag orkar inte höra skiten ungefär. Stäng igen. Varför det? Jo, jag har hört att nu säger man så här i en del församlingar. Har ni hört den här förut? Att vi ska bygga en tron åt Gud. För att han ska trona på våra lovsånger. Det är väl manipulation av Gud i högsta grad. Eller hur? Det har ju med den där gudsbilden att göra. Så att om vi ska få någon sann väckelse i det här landet, så får vi nog vända om, tror jag. Till den rätta gudsbilden. Men Gud ska hjälpa oss på traven genom att skapa lite kaos. Vi börjar vända oss till Gud. Ja, Herre, tack för att vi får vända oss till dig idag. Och tack för att du hjälper oss att förstå din väg, Herre. För det gör vi inte själva. Om inte du hade visat det här, hade jag inte förstått ett smack. Men nu är det så här att din ande är så god och du undervisar oss om vägen. Och det tackar vi dig för i Jesu namn. Amen.